Anledningen till att jag börjar med slutet, det är för att det här är målet med hela skapelsen. Allting blickar framåt den dagen då Guds rike är helt och hållet förverkligat här på jorden. Där det är helt och hållet förverkligat. Det är vad Gud har tänkt från början och bestämt. Att Guds rike ska komma. Och därför på något sätt så är det ju ett uttryck för hans vilja. Gud vill att hans rike ska komma. Det är en del av vad Gud vill för hela världen. Jag fortsätter att läsa ifrån Romarbrevet 11 och 33. Det är i slutet av Paulus utläggning. Han lägger ut och förklarar hela evangeliet i Romarbrevet. Och i slutet på den förklaringen så sammanfattar han vad allting syftar till. Och då säger han så här: O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Vi ser tydligt här att om man Paulus försöker sammanfatta allting, så är målet med Guds plan att Gud ska bli ärad för den han är. Om vi tänker på hur Fader vår eller den bönen börjar, så börjar den med låt ditt namn bli ärat. Sen så följer låt ditt rike komma, och på tredje plats ske din vilja. Och de här hänger samman. Gud vill på något sätt ytterst sett bli prisad, ärad för den han är. Och det sker bäst i det rike där han regerar. Därför så önskar att han rike ska komma. Och Guds rike, vad är det? Det är den plats och det rike där hans vilja sker fullkomligt. Det är så de hänger ihop. Så när vi ber om att Guds vilja ska ske, så är det inte bara i den här och den här och den här småsaken, utan i sin helhet. Och då ber vi också om att Guds rike ska komma, om att Guds namn ska bli ärat och upphöjt som den här är. Men om vi då tänker, nu när vi på något sätt har lite grepp om Guds vilja, även om vi inte kanske kan ta in hela Guds vilja. Vad är då skillnaden mellan himmel och jord? För det står ju, låt din vilja ske på jorden, liksom den sker i himlen. Vad är då skillnaden? Ja, inte är det att Guds vilja inte sker här på jorden. Det ser vi många uttryck för i Bibeln, men jag tänkte ta upp några. Ibland annat i Efesebrevet 1 och 11 så står det så här: I honom har också vi vårt arv, förutbestämda till detta av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Alltså Gud är suverän, han är mäktig och stor, och han utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Alltså så kan skillnaden inte vara att Guds vilja inte sker här nere på jorden och att den sker här uppe i himlen. För det verkar som att Guds vilja sker här på jorden, men det sker på ett annat sätt än i himlen. Det är alltså inte en skillnad på att den sker, utan hur den sker. Hur sker Guds vilja? Jag tänkte läsa några bibelord för att visa på att på något sätt Guds vilja sker här. Ifrån Jobs bok 12 och 23 så står det så här: Han låter folk växa och förgör dem. Han utvidgar deras gränser och för bort dem. Gud har alltså makt och kraft över folk och nationer och världen. Och i psalm 135, 68 så står det så här: Herren gör vad han vill i himlen och på jorden, i haven och alla djupen. Han låter molnen stiga upp från jordens ände. Han låter blixtar komma med regn och gör för vinden ut ur dess förvaringsrum. Han slog det förstfödda Egypten, både människa och boskap. Gud gör allt vad han vill, över hela vår jord, överallt. Det är han som gör att vi har haft så mycket regn. Och ibland så kanske vi inte är så tacksamma till Gud för allt det regn vi har fått. Men det är också det en välsignelse. Allt det regn som vi har fått här. Han har kontrollen över allt det. I psalm 139 så ser vi att där står det så här: dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Guds makt och Guds vilja och vad han tänker om oss, det sträcker sig ända in i varenda dag i ditt liv. Det gäller även det största. Det gäller vad som händer på jorden. Om vi läser om Israels historia så ser vi hur Gud använder olika makter för att göra vad han vill med Israel. Och i Ordspråksboken 16 och 33 det står det så här: lotten kastas i knät, men avgörandet kommer alltid från Herren. Från det största till det minsta. Allt från tärningen som kastas på bordet om du spelar Yatzy, så är det under Guds kontroll. Det sker efter hans vilja och beslut. Men vad är då skillnaden om det sker på det sättet här på jorden? Jag vill fortsätta med att läsa ett stycke om hur det sker i himlen. Vad som händer där. Det är från Uppenbarelseboken 4 och 2 och sen verserna 8 och 11. Genast kom jag anden och se. En tron stod i himlen och någon satt på tronen. Sen hoppar jag till vers 8. Vart och ett av de fyra väsenna hade sex vingar och hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger det utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige, han som var och som är och som kommer. Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och lever i evigheternas evigheter, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära, makt, ty du har skapat allt och genom din vilja kom det till och blev skapat. Bönen vi ber är alltså att Guds vilja ska ske här, omkring oss, i våra liv, i vår församling, liksom den sker i himlen. Vi vill att den sker så här på jorden också. Hur sker då Guds vilja i himlen? Vi ser att det sker villigt. Änglarna som är inför Guds tron, de gör villigt vad Gud vill. Det sker på något sätt med glädje. Det finns en glädje i himlen som man kan tala om när man läser i Bibeln. Det sker också direkt. Det verkar som när Gud befallning sker i himlen, så händer det direkt någonting. Det är inte som att någon väntar och drar ut på det. Det sker också oavbrutet. Det läste vi om här. Dag och natt tillber änglarna, de här seraferna, Gud. Det är mycket mer än vad Rickard och jag orkar tillbe. Och det sker på ett perfekt sätt. Det finns ingen synd där inför Guds tron. Vi klarar inte av att tillbe Gud på det sättet, även om vi försöker att göra det så heligt och gott vi kan. I himlen, där Guds tron är, där är Gud suverän. Där sker hans vilja totalt, som han vill exakt. Om vi då går ner till jorden och läser om hur det är här, då ser vi den stora skillnaden. Vi vet skillnaden, men jag tänkte läsa om den för att det ska bli ännu mer tydligare. Skillnaden mellan himmel och jord. I Romarbrevet 1 och 18-25 så står det så här. Guds vrede uppenbarades från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbarat bland dem. Gud är uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och hans gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän ni kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindade sig av sina falska föreställningar så att mörket sänktes ur deras oförståndiga hjärtan. De påstod sig att de var visa, men blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev alla slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Vi ser att det råder en helt annan sak här på jorden. Vi ser och vi vet att varken vi själva eller människorna omkring oss tillber Gud så som han bör tillbes. Vi försöker tillbe vid ofullkomlighet. Men många de människor som ännu inte känner Jesus, de vill inte ens tillbe honom. De tillber det skapade. Pengarna, bilarna, allting annat istället för Gud som har skapat allt det här. Samtidigt så sker Guds vilja här på jorden. Som jag läste tidigare. För Gud, han hindras inte av ondskan i att få sin plan utförd. Vi kan läsa om det i Moseboken bland annat. Första Mosebok 50 och 20. Där det berättas om Josef och hans liv. Där står det så här. Josef pratar med sina bröder. De bröder som sålde honom som slav till Egypten. Och säger så här. Ni tänkte ont mot mig. Men Gud, han tänkte det till godo. Genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Gud begränsas inte av ondskan för att utföra sin vilja här på jorden. Den sker på ett annat sätt här. Gud kan använda till och med människors ondska för att få sin plan igenom. Han begränsas inte av ondskan. Han kan till och med använda det onda för att hans namn ska bli förhärligat. För att hans goda vilja ska ske. Och det ser vi tydligast av allt i det som är grundet för vår tro. Jesu Kristi död på korset. I Apostlärningarna, som är ett av tillfällena där det pratas om korset. Apostlärningar 3:17. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit gå uppfyllelse vad han har förutsagt genom sina profeter. Att hans messias skulle lida. Gud kan använda människors ondska. Att folk spikar upp Jesus Kristus, Guds son, frälsaren, på korset. Till att göra det största seger i universum. Det som på något sätt kanske för oss människor ser ut som ett nederlag. Det var den största segern. Att Gud dör på korset. Det var det som gav oss allt det goda vi har genom honom. Och vi människor, vi förstår inte vad som händer förrän vi ser det efteråt oftast. Vare sig lärjungarna eller de som var omkring förstod vad Jesus gjorde. Och många gånger är det så med vad som händer oss i livet. Vi förstår inte vad som händer och varför det händer oss. Kanske kan vi förstå det längre fram. Och annars så förhoppningsvis så kommer vi förstå det sen i himlen. Men vår bön är alltså att Guds vilja inte ska ske på det sättet här nere, utan så som det sker i himlen. I himlen där Guds vilja sker direkt, fullkomligt, gott, där hans namn prisas ständigt och oavbrutet. Så vill vi att det ska ske här på jorden. Det är det vi ber om. Och vi ber också att det ska se slutgiltigt, oändligt, inte bara just nu. Vi ber inte att Gud ska låta sin vilja ske på söndag klockan 11 till 12. Vi ber att Guds vilja ska ske idag och i evighet. Vi ber att Guds vilja ska ske nu i mitt liv och resten av mitt liv. Och om vi nu ska göra som vi ber, vad innebär det? Det innebär två saker. Den ena saken har vi ganska bra koll på. Den andra är alltid mer utmanande. Båda är utmanande, men den andra är lite mer utmanande för oss här i Sverige. Det första är att göra Guds vilja. Och det andra, det är att underordna sig Guds vilja. Vi är ganska bra på att göra saker här i Sverige. Att underordna oss saker, det är vi lite har vi lite svårare för. Men båda sakerna behöver vi göra i relation för att leva ut Guds vilja. Jag fortsätter att läsa ifrån första Thessalonikerbrevet 4:1-3. För övrigt bröder, ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det är ju så ni lever. Nu ber vi och uppmanar vi i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja, att ni helgas, att ni avhåller er från otukt. Guds vilja är alltså att vi helgas. Det är något vi aktivt är delaktiga i. Det är något vi gör i vårt liv. Och Bibeln har en stor uttryck i vad han vill att vi gör. Och det är så han vill att vi gör, lever mer och mer. Vi kan lära känna Guds vilja genom hans ord framför allt. Genom att läsa och ta till oss det. Och leva efter det mer och mer. Det kallas för helgelse. Det är ett gammalt svenskt ord. Men det fortsätter också. I första Thessalonikerbrevet 5:16-18. Var alltid glada. Be oavbrutet. Och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Att leva som Gud vill handlar inte om vissa tidpunkter. Eller när jag mår bra. Eller när jag är okej. Det gäller alla livets förhållanden. Vare sig jag förföljs i Etiopien. Eller om jag söker uppehållstillstånd i Sverige. Eller om jag bor som svensk och känner mig trygg. Men är sjuk. Under alla livets förhållanden ska vi leva som Gud vill. Och vi är kallade att tacka honom för det goda han har gett oss. Och vidare ifrån Jakobsbrevet 4:13. Så läser jag så här. Lyssna nu, ni som säger, idag eller imorgon ska vi resa till den och den staden. Och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet ingenting om morgondagen. Vad det är i ett liv? Ni är en rök som syser en liten stund och sen försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Men nu skryter ni er självsäkra. Sådan skryter av ondo. Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Vi behöver alltså vara ödmjuka. Vi behöver leva med vissheten att vi inte är i kontroll. Gud är i kontroll. Jag är inte i kontroll. Jag kan inte planera med säkerhet vad som kommer hända längre fram. Gud vet vad som händer längre fram. Och om Gud vill så kommer det hända. Men att jag inte är i kontroll, det ska inte användas som en ursäkt för att inte göra det goda. För det är fel. Även om jag inte är i kontroll över mitt liv, så ska jag inte skylla från mig på Gud och säga, det är ditt fel att jag inte orkar med det här eller inte gör det här. Vi är både kallade att vara ödmjuka och att göra det goda. Och det gäller andra livets förhållanden. Som vi kan se i första Petrusbrevet 4:19. Därför ska de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste skapare under det att de gör vad som är gott. Alla förhållanden inräknar också lidanden vi får gå igenom, som Gud låter oss gå igenom. Då ska vi försöka lämna det till Gud, lämna oss själva till Gud och fortsätta göra det som är gott. Vi är alltså kallade på något sätt att underordna oss de svåra situationer vi går igenom. Gud har en tanke med det vi får gå igenom. Vi kanske inte förstår det nu. Vi kan läsa om Jobb och få inspiration och förståelse hur det var för hans del. Men vi ser inte hur det är för vår del just nu. Vi får däremot lita på Gud i alla livets situationer. Att han har koll. Att han har det bästa för oss. Även i våra lidanden. Och vi kan se på Jesus även i detta. Han som är vår bästa förebild. I Matteus 26:39-42. Så är det precis innan Jesus utlämnas och tas upp på korset för att dö för oss. Då ber han. Och han gick ut, gick lite längre bort, föll på ansiktet och bad: min fader, om detta är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka till lärjungarna fann han att de sov. Han sa det till Petrus: kunde nog inte ha vakat en kort stund med mig? Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad: min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Jesus själv är det vårt bästa exempel. Han underordnade sig vad Gud hade ville för honom. Och tack vare att Jesus gick i döden och led detta, så har vi fått frälsning. Det är det som är det stora. Korset. Att Jesus tog på sig allt för vår skull. Han tog på sig det för vår skull. Han underordnade sig fadern. Och vi har kallat att följa honom. Även när det är jobbigt. Följ honom vart vägen än går. Förhoppningsvis så hoppas vi inte att våra vänner från Afghanistan ska behöva återvända till Afghanistan. Men vem vet. Vägen kanske leder dit. Men Gud är med även på den vägen. Och för oss som är svenskar så kanske det är mer sjukdomarna som hotar. Men Gud är med även i sjukdomen. Som Nana pratade om. Så kan Gud vara med i svagheten också. Detta är kanske på något sätt ett tungt avslut. Men låt oss vända och byta blick. För våra lidanden är inte meningslösa. Det är det stora. Även om vi lider, om det är en sjukdom, en relation eller vad det än är för lidanden, så är de inte meningslösa. Det är en del av Guds plan. Och även om vi inte ser det med våra ögon nu och kan förstå vad är det som händer, kan vi lita på Gud. Och vi kan se på korset. För om världens största förlust, att Gud dör, innebär den största seger och vinsten som har skett i hela tidsåldern, i hela universum, Det största som har hänt, det ser ut att vara den största förlusten. Då kan vi få lite grepp om vad det innebär. Vad de lidanden och problem vi går igenom kanske är på andra sidan. Universums största seger skedde genom ett lidande, genom en död. Och det rike vi tillhör är lite omvänt. De lidande du kan få gå igenom kanske är det du kommer vara stoltast över i himlen. Precis som de som förföljs talas det om i Uppenbarelseboken. De som har gått igenom de hårdaste förföljelserna, det jobbigaste och svåraste, det är de som kommer vara mest på något sätt ärade och upphöjda i himlen. Bland alla oss människor. Och Paulus pratar mycket utifrån det. Lidandena här på jorden är inte något tungt och jobbigt bara. Men det kommer vi först förstå och få se fullt ut. På andra sidan, när Jesus kommer tillbaka. Eller när vi har fått lämna detta jordeliv. Som Ove var det, va? Så förhoppningsvis så har Ove fått se det härliga. Vad han har fått gå igenom. Och vad det har betytt. Låt oss be. Tack Herre, att du gick den svåra vägen för vår skull. Du gick genom döden för vår skull. Tack att du visar oss vägen. Hjälp oss att göra din vilja. Och hjälp oss att underordna din vilja, underordna oss dig. När du leder oss en väg som vi inte vill. Hjälp oss att följa Jesus, som hela tiden gjorde gott mot alla och samtidigt följde dig in i döden. Vi är så tacksamma för att Jesus gjorde det. Och hjälp oss som hans lärjungar att likna honom mer genom att gå hans väg närmare dig. Och tack för himlen. Och hjälp oss att med våra sinnen och tankar samla skatterna där uppe och inte här på jorden. Hjälp oss att ha blicken fäst på himlen och leva vårt liv för det som kommer där, inte för det vi har här på jorden. Tack Herre för det. Hjälp oss och vår församling att leva det liv du har kallat oss till. Amen.